A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi kan börja med tre snabba, Micke, som en liten uppvärmning. Du ska svara med ett ord. Vilka vinner Allsvenskan 2023?
Malmö.
Vilken plats slutar IFK Göteborg på, en siffra?
5.
Till sist, Strandvallen eller Bravida Arena?
Strandvallen.
Hej, välkomna till Laul med vänner, GP:s fotbollspodd som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag har jag med mig en fotbollsvän här i nya studion, och det är inte vilken vän som helst utan det är den ständigt aktuella Mikael Stare. Välkommen till podden, Micke.
Men stort tack.
Du, från början skulle detta spelats in tisdag, för dig passade bäst då. Sen ändrades till måndag, du hade ett möte imorgon. Är det mycket nu?
Ja, det är lite grann här nu, så det, man har lite på spisen, så det är tur det, så det är inte helt blankt och tomt kylskåp.
Du dök upp i tv då i helgen som expert, och nu är du klar för Discovery. Jag får gratulera dig till nya jobbet och välkomna till min sida av den här galna branschen.
Konstig grej att du är på samma sida.
Ja, det hör till vanligheterna.
Precis, ja, men det var en jazzgrej i helgen, och sen så fick jag en fråga då om möjligheten att om man vill vara med under och framförallt under våren, men över tid också då med förhoppningsvis med Discovery, så att vi får väl se vad det innebär.
Men gick det så snabbt att du satt med i Simor, var det väl då i helgen, och sen så ja, nu kör vi på det här liksom, var det lite på gång innan?
Den grejen, det är klart att nu har väl lite folk som har pratat åt mig och så bitar, så att när vi bokade Simor så var ingenting annat klart.
Du och Pontus Farner, du är ju nästan kollegor nu igen, hur känns det?
Pontus, vad jag förstod, vi var i samma sändning här nu med Simor, och jag har inte pratat med Pontus egentligen sedan han slutade förra året, så att, men han är väl i en konkurrerande bolag, om man säger, så att ja, ingenting som jag reflekterat mycket över, och Pontus är en väldigt bra fotbollsperson och en bra person, så det är inga konstigheter så.
Vem tar du helst med dig till en öde ö, Pontus eller Håkan Mild, och varför?
Nej, men Pontus lite snyggare.
Det är förklaringen. Mm. Okej. Du, det leder oss, eftersom jag nämnde Håkan Mild där, in på vad vi ska börja den här intervjun egentligen då. Och det är ju hur det gick till när du försvann från IFK Göteborg för ganska exakt 2 veckor sedan.
Ska vi se om jag kommer ihåg rätt nu då. Så vi spelade matchen mot Norrköping på söndagen. Mm. Och sen så har man ju återhämtningsträning på måndagen, och då var jag med. Och sen så var det väl ledig förmiddag för de som då hade spelat, och sen var det U21 match på kvällen, så var det.
Och du var inte med på den här U21 matchen alls?
Nej, men jag hade fått reda på under förmiddagen att inte jag skulle vara kvar, eller jag hade hört det, eller hade sipprat ut till mig via olika vägar på kamratgården, så jag visste, om när Håkan ringde mig på eftermiddagen, så visste jag att att liksom, vad syftet var.
Hur kom det sig då att du fick reda på det innan? För det kan inte vara tänkt från Blåvitts sida kanske?
Nej, jag var på kamratgården och arbetade som vanligt. Som att som skulle ju vara löst. Så att jag hörde det i huset och folk pratade lite extra högt och sådana saker. Eller för högt, det är inte extra högt utan för högt. Och helt enkelt. Så att jag, de signalerna så fångade jag upp och så var det någon som slog en signal till mig och sådär också. Så det, nu kom inte det som någon blixt från klar himmel, så den grejen egentligen lägger jag inte så mycket värderingar i, utan jag är fullt medveten om att när sådana här saker händer så liksom, då kan man inte göra det på ett helt 100% sätt. Så att det, just själv den grejen ligger liksom där, det lägger inte så mycket värdering i utan det är lätt att det sipprar ut, men känslan var ju redan efter matchen såklart, och även hur personer agerade mot mig under måndagen, dagen efter match, så förstod jag som att det var slut.
Hur menar du att personer agerade mot det?
Nej, alltså det är så där liksom att det är klart att folk som brukar vara i onkelsummet är inte onkelsummet. Folk som brukar höra av sig hör inte av sig. Folk söker inte din blick, folk hälsar inte på en och såna saker. Då fattar man det liksom att folk vill liksom inte någonstans liksom folk liksom, det är jobbiga saker, det förstår jag, så att vet du det. Såna signaler, och om man då varit med ett tag i fotbollens bransch så vet man, ja. Så har man sett det förut och då var det inte så svårt att lägga ihop ett plus ett.
Men folk slutar hälsa på det, låter så trevligt.
Ja, men det, så är det. Den är ingen vacker grej. Liksom, typ så. Så att, vet du, där tror jag att där har många ett jobb att tänka på framöver, hur man agerar mot människor. Nu är det, som sagt, jag vet liksom, hur idrottens mekanismen fungerar. Jag är alltid professionell. Jag gör alltid mitt bästa. Jag driver alltid det för 100%. Men för mig är humanitet någonstans och kamratlighet en väldigt viktig sak för mig. Och för den, så att det är de personer som är berörda i det här är säkert någonstans som har lite dåligt över det, det är helt övertygad om.
Mm. Vilka var det som slutade hälsa på det?
Det tänker jag inte säga.
Du, det här med att du överhörde då att du skulle få kicken, vad kände du när du hörde det då?
Nej, men nej, i och med att det var, fick ju bara min, det fick ju bara egentligen bara blev ju bara bekräftat liksom, så liksom. Så att vet du, det, känslan var ju att det, när jag lämnade kamratgården dagen innan, så kom ju folk in åkande med som möte som var inplanerat och som jag, de personerna i normala sätt, så jag är med på de forum också typ, så att det var inte speciellt svårt att lägga ihop den grejen typ så min känsla var redan efter matchen och utifrån hur fansens reaktioner och också hur folk någonstans, hur sådana saker går in någonstans hos människor. Det är klart att det är så att folk som förstår liksom i elden, och alltså korselden, alltså någonstans så blir det, går ju rakt in hos dem också. Så det är klart liksom att fansen har ju en stor påverkan på saker.
Du använde ett ord där i någon intervju innan, allt det här giftpil, det fick ju mig att associera till liksom att blivit förrådd på något sätt eller så här, eller la du någon värdering varför du använde just ordet giftpil?
Nej, alltså, jag vet inte, det var väl snarare så, nej, när jag säger så är det väl snarare att det kom ju, det är klart, det var på frågan hur jag mådde och så. Och det är väl så att det är klart att jag kommer att reflektera och analysera, framförallt när jag tar mitt nästa jobb och vad jag tar med mig. Men i övrigt sen så försöker jag någonstans, det är trots allt bara ett arbete, även fast det är ett väldigt viktigt arbete för mig och det påverkar mig väldigt mycket, så är det trots allt så att det får inte påverka mig för mycket, så jag får inte gå in och ta en negativ känsla. Så den frågan har jag fått några gånger nu redan på de här första veckorna, så att jag har bestämt mig för, och i synnerhet nu när jag har ett nytt uppdrag och får vara del av ett nytt sammanhang, så måste jag som köra vidare, och är ingen bitter typ. Jag är liksom ingen person som kommer att liksom, jag kommer liksom inte forska, jag ska vad var processen och vilka var för mig eller mot mig, eller jag skiter i det liksom, så va. Det för mig så är den nu är det borta. Jag är inte tränare i Blåvitt längre. Sannolikheten att det kommer vara det igen är ju liten.
Vad får du för motivering när då Håkan Mild ringer och ger dig det formella beskedet? Hur motiveras det till dig?
vi hade ett samtal sen på kvällen där, så när jag var på kamratgården och ställde ut mitt
ställa skrivbordet som heter.
Ja, exakt. Ja. Har jag ju en färdiggjord box under mitt skrivbord i alla mina jobb, så att det går snabbare att packa den.
Du är för ständigt förberedd, menar du?
Riktigt. Ja. Förut hade jag även pasta. Nu behöver man passa lite oftare. Så att, vet du, men,
det fick du ha när du lämnade häcken kanske och skulle till vad du sa i Kina.
Det var riktigt. Det var USA. Mm. Men skämt åsido så jag har jag bara haft en box. Jag tror att det egentligen, jag fick nog ingen egentligen, jag frågade inte, vi hade haft en korrespondens också under dagen där, så det var så att jag hade liksom, det blev liksom ingen formell liksom motivering på det sättet. Jag behöver inte det heller, för att någonstans så mycket som jag pratar med Håkan om, med och om IFK Göteborg och vår verksamhet, så på något sätt så vet jag vad liksom motiveringen var, oavsett det, och det är klart, uppenbarligen, ja, men uppenbarligen, det har han sagt efteråt också, uppenbarligen, och det kanske han sa till mig också vid det tillfället. Det är helt enkelt liksom att verksamheten har ju uppenbarligen blivit bättre, men uppenbarligen här var vi inte heller levererat de resultaten som föreningen förväntade. För mig, det var over and out liksom.
Jag pratade med Elfsborgs ordförande Sune Lundqvist apropå det här med att sparka tränare i den här vevan, och hans inspel var ungefär så här att visst, vi kan sparka Jimmy Thelin här i Elfsborg, men då får de flytta på mig först. Ordföranden är ju ändå en föreningsfrämsta makthavare, den som i första hand ska ta smällarna utåt utifrån ett maktperspektiv då. Vilket stöd har du fått av Rickard Berkling, och så är det på ordförandens roll i den här historien?
Alltså det är ju Håkan som jag givetvis har haft en massiv kontakt med i de här åren som jag har arbetat här.
Klubbdirektör är ju Håkan Mild, ska vi tillägga.
Precis, och framförallt, och början såklart med Pontus Svahn nu som sportchef. Men efter när Pontus försvann det är klart att jag pratade massivt med Håkan innan också, såklart. Nej, men alltså, när det gäller Rickard så har jag ju träffat honom på vissa möten och sådär typ så. Men det är ju ett handfullt tillfällen sedan jag startade.
Och hur tycker du att han hanterar den här stationen som föreningens högsta makthavare?
Alltså jag lägger ingen värdering i det. Han är ordförande och han är blåvet och är väl någon börs-vd och säkert extremt skicklig i sin profession där. Så att, jag lägger ingen värdering, utgår från att medlemmarna på något sätt stödjer rätt person för att leda föreningen vidare.
Mm, fick du något stöd av honom?
Nej, men det fick jag inte, och jag har inte heller känt något åt andra hållet, så att, men jag kan inte säga att jag har haft någon stöd, utan som sagt ingen person som har varit liksom nära mig i mitt arbete.
Vilken roll spelade supportreaktionerna på Bravida efter Norrköpingsförlusten, och var det några andra liksom konkreta supportreaktioner som hade bäring på utfallet som du känner till?
Det kan inte jag ju svara på så överhuvudtaget. Samtidigt så vet jag ju om hur fotbollsmekanismer hur det fungerar, och det är klart att vi förlorar med Gais-matchen, sätter oss i ett läge där det är klart att svag insats, dåligt resultat, någonstans en förnedring för den blåvita liksom, familjen, och sen så kan vi inte svara upp och förlora mot Norrköping.
Men vad du vet så ledde det inte till några supporterreaktioner mer än men de som var på arenan och så. Du har alltså, inte hört någonting så liksom. Så att jag försöker bena ut.
Nej, men alltså det är väl klart liksom att det framgår ju tydligt liksom att det finns ett stort missnöje för lagets prestation, och där jag blir symbolen för det dåliga resultatet och ett dåligt spel. Så att jag menar, då är väl så att det är klart, det går ju in inte kanske så mycket hos mig egentligen, även fast det är självklart att jag hör och känner det, men inte så jättemycket hos de andra ledarna, hos spelarna, och det är såklart också att liksom ledning och styrelse och sådana saker som hamnar i någon form av korseld och liksom och känner av liksom som det blåvita trycket. Det är klart liksom att då skulle det ju vara en extremt starkt liksom någonstans stark känsla om att vi ska vända det här och så backar upp. Och det kände vi den uppbackningen. Håkan pratade med samma kväll så, efter match och så. Så att det var inga konstigheter på det sättet. Typ så. Men
är det inte just där en ledning ska vara stark då och inte behöva offra någon som är syndabock?
Jag kan liksom inte, om det är så att om de ser mig som att jag är, om jag är det, då får jag väl ta det då. Så väl, och det är väl liksom, det är väl så att jag lägger inte så mycket värderingar. Jag tycker att jag någonstans skulle vilja ha det tvärtom. Mm. Men jag liksom... tränaren blir ofta symbolen för misslyckandet, och du kan väl känna så här, det är kanske mest, kan jag säga, om man ska kalla det störd eller någonstans brydd över, det är väl liksom att jag kan väl känna så att många, är det bara det kortsiktiga resultatet, bara det man är ute efter, då är inte det jättesvårt att få till. Utan svårigheten att få till helheten. Där det är både när man ska matcha fram unga spelare som man ska sälja. Man ska spela attraktiv fotboll som ska locka publiken. Man ska också på något sätt sälja en produkt som man så svår att man får kommersiella värden in. Man ska vinna matcher. Man kanske ska liksom tangera enskilda ledningspersoners någonstans filosofiska grunder. Och det är ganska många saker som man måste hantera. Så att, vet du det, om man kollar på BK Häcken exempelvis, så har ju de ju fått till en superprodukt. Både i form av att de har liksom någonstans lyckats liksom att göra en generationsväxling från vissa spelare, spela attraktiv fotboll, vägvinnande fotboll, se till att och få ordning på de andra grejerna. Så att, men uppenbarligen så har vi inte fått till den, och då om någon då ser då att det är tränaren som är den som är det största problemet, då får jag väl ta den. Jag kan väl tycka att jag har tagit vissa beslut då, som det vill jag väl komma till. Jag har tagit vissa beslut. Då.
Men det du försöker säga är att du har tagit en del beslut som ska bli bra på lång sikt, och så straffas du för de kortsiktiga effekterna.
Ja, men exempelvis liksom, kommer på forwardsbiten, hade det varit så att, jag menar, Marcus Berg har vi ju sparat under vintern för att han ska kunna hålla under allsvenska spelet, och det kan vi ingen komma och säga att Marcus Berg har en jätteviktig roll för IFK Göteborg, och det är klart, hade det varit så att liksom att då hade jag kanske gått hårdare för att förbereda honom så att han skulle kunna liksom på något sätt kunna liksom spela cupmatcherna också typ så, och vissa andra spelare också, men exempelvis om man tittar på centralt mittfält exempelvis, som Gustav Svensson och Elias Hagen är ju två jätteskickliga spelare på något sätt, men det var ju på något sätt också en inriktning på att de skulle spela, och det är klart, de gick man ju från liksom 90 minuter mer eller mindre hela tiden liksom, och kanske andra alternativ kanske var lite mer lågprioriterade bara för att de skulle vara från det innermittfältsparet som skulle spela i allsvenska spelet. Hussein i en 10-roll som en roll som på något sätt som han, det är en ny roll för honom i ser man till hans karriär, och det är klart liksom att det finns ju någonting där som är superspännande, men kanske inte har fått ut det optimala i den rollen, men vi har kört vidare på det för att vi liksom, det är han som är våran man och på något sätt ska dels göra poäng för Blåvitt och sätta andra spel, men också en potentiell försäljning.
Hade du spelarna med dig hela vägen, kände du?
Alltså, så här kan jag känna. Jag känner väl att när man förlorar matcher och när man förlorar matcher gör det på ett felaktigt sätt och på ett fel på, liksom mot fel motstånd vid fel tillfälle, så efter ett tag när laget inte presterar, då börjar det säkert liksom någonstans knaka i förtroendeväggarna och sådana bitar. Jag ser inte att det har varit något stort problem under den tiden som jag har varit. Liksom, om man ser till alltid några enskilda spelare såklart. Men jag ser inte det som något något problem. Och hade jag fått det till mig tidigare. Sen precis i slutfasen när man förlorar mot Gais och förlorar mot Norrköp, är det inte otänkbart att spelare någonstans känner ett visst... svikande förtroendekapital liksom, typ så, eller mot coach. Den är nog inte helt otänkbar, men det var inte så att jag kände det att det var någon form av myterikänsla, den känner jag inte.
Vi ska lyfta blicken lite från det som du beskriver där, och för nu har du fått smälta där i 2 veckor ändå, så att, och jag ska ta kontexten bara. Under 2021 och 2022 så är ju första gången egentligen sen perioden 2012 till 2016 som IFK Göteborg över tid rör sig i rätt riktning. Stegen 2021-22 må vara små, men riktningen är ju rätt då. Är det inte egentligen allt det handlar om som när man styr en fotbollsklubb, leder ett fotbollslag, att dels prestera utifrån liksom en förenings ekonomiska förutsättningar, dels utveckla verksamheten i rätt riktning. Kurvan ska alltså gå lite uppåt, och IFK Göteborg, så vitt jag kan bedöma under dig Micke, tickar i båda de boxarna.
Jag tycker det också. Jag håller med om att jag vill ju vinna fotbollsmatcher, och jag drivs extremt mycket av det. Men den här gången när jag kom tillbaka till Blåvitt så var jag ju på något sätt så var ju inte bara för att jag skulle liksom på något sätt göra att jag vinner fler matcher, utan också på något sätt verksamhet att vinna matcher. Och det uppenbarligen så har jag ju, det grämmer mig såklart att vi inte vann fler matcher samtidigt. För jag menar på att utveckling och vinna matcher tycker jag ska liksom hänga ihop och gå hand i hand. Sen är det klart, så hade vi hade ju matcher där på hösten när vi förlorade hemma till HF 3-1, och vi förlorade borta mot GIF Sundsvall, och hemsk avslutande match mot Häcken med 4-0. Men liksom, vi hade ju, som du säger, så att vi tog strategiska beslut, vi spelade lite mer offensivt inriktat spel, och vi någonstans var ju väldigt stabila i tabellen, om man får uttrycka sig så. Jag menar, de åren som hade varit innan så var det ju närmare nedflytten än liksom Europaspel. Och det är klart att det tycker jag att, och bra länk till akademin, liksom en daglig kontakt, många spelare, hur många spelare som helst har väl lyft upp liksom, att som fostra en ny som blåvit generation. Där kan jag väl känna sig som att det var väldigt mycket av mitt fokus. Sen så frånsäger inte jag mig ansvaret. Så det vill jag verkligen poängtera igen, att jag frånsäger mig alla ansvaret, att vissa matcher såg det för jävligt ut.
Men om det är kontexten där, att utvecklingen ändå någonstans över de här åren rör sig i rätt riktning, vilket är min sportsliga analys på det här då, Så blir det utifrån mitt sätt att förstå det här, det blir ju hål i huvudet att sparka dig när det är liksom, när det är kontexten. Däremot är ju inte ingen, och inte ens du då, perfekt på något sätt. Vilka misstag ser du själv att du gjorde som tränare?
Ja, men då konkreta misstag. Ja, men då, konkreta misstagen då, det är väl så att jag på något sätt då det finns en tendens till att man och det här var ju eller misstag eller det är så, alltså prioriteringar. Det finns en tendens till att det man tränar på, såklart att prata om det, man blir man bättre, och så tappar man lite grann av det andra. Och det var ju så att på sommaren där så såg det jävligt bra ut alltså. Och det är så att då, och
sommaren 2020.
Ja, och då kanske vi någonstans skulle vi skulle i den fasen liksom jobbat med liksom andra bitar i vårt spel. Så kontringsspelet emot. För när vi var bra där på sommaren så spelade fortfarande liksom lagen ganska mjukt och ganska kort spel och sånt. Men sen så på hösten så hade ju folk identifierat att det fanns en ganska stor yta bakom Blåvitts backlinje. Så vi kanske borde ha varit mer förutsägbara i det, liksom att det kommer att ske. Sen såklart att vi när det gäller träningsverksamhet och så har vi ju dragit på rejält. Alltså jag vill påstå att det finns nog inte många lag i Sverige som tränar mer pass än IFK Göteborg. Det har jag väldigt svårt att se. Mm. Och det är klart liksom att
vad blir det för många, menar du då? Nej, alltså jag frågar om misstag.
Nej, alltså jag menar på då att när man då går in och så ska spela tävlingsmatcher, så fortsatte vi liksom på liksom, jag har ju också fått en inriktning att vi ska höja, att vi ska som, ta tillbaka vissa de här sakerna. Blåvitt ska träna mycket hårt och allt det där, så. Och det är klart att jag kanske, vi säger så här, i slutändan så uppenbarligen så förlorade vi för många matcher och levererade inte bra. Och det är klart att kanske borde liksom ha tryckt på formtoppningsknappen som något tidigare, att man liksom att kanske släppt upp det så att du har haft mer fräschare ben till matcherna och sådana saker. Men å andra sidan så liksom är ju säsongen lång, vi måste bygga upp någonting, och att också någon som vissa på något sätt, vissa spelare var ju som hade liksom, hade inte varit med, i kontinuerlig som liksom, på något sätt som träning, så man behöver liksom, det handlar ju inte bara om att formtoppa Master Cup, utan det skulle behövas en hel säsong. Så det, alltså att vi kanske i de här matcherna i cupen skulle ha dragit ner på loadingen, att jag kanske skulle ha varit lagt ner ännu mer kraft, att jag skulle ha liksom, ha drivit det taktiska och varit ännu mer på något sätt detaljerad i det, eller för den delen var tuffare mot oss, att ännu högre krav, såklart det är ju jävligt diffust så. Och att kanske lägga ett steget före i grundningen från det här med att det här framåtlutet i spelet, så att se konsekvenserna i det, som liksom, att lyckas man inte med det här avslutet, eller lyckas inte den här spela med den här dribblingen eller insticket, så är det inte otänkbart att man får omställningen bakåt. Likt ungefär som att då helt enkelt så är man inte lika starkare, alltså ramstarkare som tidigare. Och det är som jag har sagt tidigare, att jag menar, Mattias Mjärsby och Kalle Johansson hösten, eller egentligen hela säsongen 2022 gjorde det väldigt bra tillsammans. Jag menar, Mattias Bjärsmyr och Kalle var superstabila. Och Bjärsmyr gjorde enligt mitt tycke den bästa säsongen på länge. Utifrån ett perspektiv att vad vi ville, försvara boxen, sätt knappt fötterna fel i det taktiska spelet. Liksom, men kanske inte den som sätter mest liksom, på den här passningen framåt eller driver upp på ytan och sådana saker, vilket är liksom, inte hans signum. Han kan ju göra det också, men det är inte hans grej att göra det gång på gång på gång. Men däremot, han och Kalle Johansson, ja, hade vi släppt in 17 mål på 22 matcher eller liknande, och så en vipp som på höst och så bara ramlar in bollar när man spelar mer offensivt balanserat lag. Och jag står inte här och säger att det var ett felaktigt beslut, för det är klart att det handlar om vilka spelare som ska man satsa på i framtiden och vad vill klubben och sådana bitar. Men när man tar det beslutet så vet jag ju det att vet du, det är inte säkert här nu, bara för att vi gör de här besluten, att det gör att vi får kortsiktigt bättre resultat. Där kan jag säga så här, där vet jag, inte tror, inte spekulerar i, det vet jag, det är sanningen. Vet att det är sanningen. Sen betyder inte det som att man ska göra någonting annat i form av utveckling och mer modernare sätt och sådana saker. Men just de här sakerna, det är jag helt jävla säker på.
Hade du velat bolla Kalle Johansson?
Alltså Kalle Johansson, alltså,
ja eller nej?
Vi säger så här, jag kan inte svara ja eller nej. För att grejen är så här, alla beslut, och det vill jag också säga, det är inte så, jag sitter inte, eller sitter, jag står här med dig. Jag står inte här och säger liksom att jag inte har varit med i de här besluten. Det säger jag absolut inte. Jag har ju såklart att jag har haft ett sportråd, så det är ingenting som att någon har kommit in och meddelat mig att så här blir det nu bara. Däremot har jag varit med i den processen. Det är klart att om man säger så här, det är klart att det beslutet att som att Kalle Johansson blir utlånad och man tar in två nya mittbackar som man ska skola in, det tar en viss tid. Det blir mer mitt svar på frågan än att jag tycker att det var fel att Kalle Johansson, som uppenbarligen inte skrev på ett nytt avtal och sen kontra nya spelare och sådana bitar. Så där, men man måste någonstans vara medveten om att vissa saker som de strategiska beslut som man tar behöver nödvändigtvis inte få kortsiktiga resultat. Och där kan vi säga så här, och då får jag ju rannsaka mig själv, för uppenbar har inte jag ju fått ihop den grejen. Jag har inte fått ihop strategin med det kortsiktiga. Och där får jag ju, därifrån säger man alla ansvar. Jag har inte varit tillräckligt skicklig helt enkelt.
Men är det inte tvärtom då, att om man då tar de här besluten, att man tar bort en mittback och tar in två nya, då måste man ju från ledningens sida ha större tålamod med att det kortsiktiga kanske tar tid innan man får de långsiktiga effekterna. Det är ju enkel matematik.
Men det kan ju vara delar av det som jag kan vara liksom frustrerad i. Sen så från säger jag ju allmänt att hade jag varit skickligare så hade jag fixat båda.
Reaktionerna när du blir sparkad från i princip hela fotbollssverige var ju att, liksom att det är ett tecken på att IFK Göteborg har problem med sin självbild. Alltså man är för långt från de 5-6 bästa i allsvenskan för att det ska vara konstruktivt att ställa den typen av krav som IFK Göteborg gör på sin verksamhet. Medan samtidigt då inne i bubblan blåvitt så sparkas ju då istället människor på löpande band och fansen dömer ut spelare för att den här liksom topp 3-målsättningen man har inte uppnås. Blir inte den liksom verksamheten kontraproduktiv mot sitt eget syfte, om du förstår vad jag menar?
Oj, nu var det väldigt lång utläggning som jag knappt hängde med på, men
om man ställer för liksom höga krav på sig själv hela tiden, att det blir liksom det motsäger sitt eget syfte någonstans. Det är klart man ska ha visioner och målsättningar, det är inte det jag säger, men om de inte riktigt är realistiska att nå.
Ja, men det är väl så här, kartan är ju mitt svar blir ju att kartan är såklart annorlunda idag än tidigare. Det är klart att det är så. Det är klart att det är när jag var i Blåvitt förra gången, så vilka klubbar var på förhand någonstans bättre ekonomiskt rustade eller så än Blåvitt? Det var ju inte jättemånga som var det. Så att det är klart att där var man ju i alla fall topp 5 i alla fall, om det till och med var högre än så. Och det är klart, tittar man idag så är det så att det är klart att Malmö, Allmänidrottsklubben, Djurgården, Hammarby, Häcken, jag vet inte egentligen hur den ekonomiska situationen ser ut i IFK Norrköping, men det är klart att på förhand så är det egentligen, om man ska se nyktert på det, så är det egentligen bara Kalmar egentligen som tydligt liksom spränger sig in i en grupp där man inte har samma ekonomiska förutsättningar.
Nej, men de du nämner där, de första, de är ju ett par hundra miljoner idag före IFK Göteborg. Och då är ju min fråga liksom, när man har den ekonomiska verkligheten och man ställer krav på spelare, alltså du som har varit där inne, blir det betungande att bära kraven när de inte levlar liksom med hur verkligheten ser ut?
Alltså, för mig personligen så är Blåvitt. Mm. Blåvitt storklubb, fullsatta läktare. Jag kan liksom inte, och jag liksom drivs av att vinna fotbollsmatcher och vinna titlar och med att hota om medaljer. Så liksom så. Så att för mig personligen inte betungande överhuvudtaget, utan normal läge. Däremot någonstans, alltså de som driver klubben, liksom styrelsen, ordförandeskapet, ledningen och sådana saker. Jag kan liksom inte, där är inte jag tillräckligt bevandrad någonstans i det, och liksom, så att jag kan liksom, jag kan bara utgå från mig som tränare om det påverkar mitt arbete. Men däremot kan vi konstatera att uppenbarligen så är vi ju inte, det är inte helt givet att vi ska vara, det är inte helt givet att vi ska vara topp 5.
Nej, verkligen inte.
Det är inte helt givet.
Ja, det är inte bara inte helt givet. Nej. Det är alltså sett till fakta är det verkligen inte det.
Så att, men då menar jag på att de som är de visionära personerna, då räknar jag utgår ifrån att de personerna någonstans vet vad de pratar om, och att man har helt enkelt att man har belägg för det. Liksom. Så jag utgår ifrån det.
Det har de inte rent ekonomiskt. Mm. Men vad jag är ute efter i din roll, det är ju ifall du märker av att det blir betungande gentemot spelarna att hela tiden ha de kraven på sig. Det finns ju någonstans någon slags sanning väl inom idrotten att det kan finnas en poäng att slå underläge ibland också.
Det är klart att det är bra när man kan slå i underläge. Om man vet att man är bra och kan slå lite grann underifrån, så är det klart, det fenomenet har vi sett ganska ofta i svensk fotboll. Det är väl så någon svensk fotboll egentligen tar sig ut i Europa, eller hur? Även fast man är bra, man är ett lille putteland i fotbollen, och så är man bättre än vad motståndarna tror, eller möter man ett grekisk klubb eller turkisk klubb och sådana saker. Det är klart att då de kommer till Östersund och åker in med skridskor, och det är klart att om de inte hade underskattat oss där och vi hade så, då det är klart då hade det blivit jobbigare liksom, typ. Så men det är klart att det är inte helt givet liksom att man ibland så är det så, bara för att vi har vunnit titlar på 80-talet i Europa och ett massvis SM-guld att vi har 3000 pers i ett bortafölje, att det gör att man blir så vansinnigt mycket bättre på plan.
Nej. Men varför bidrog du inte som tränare till att liksom underblåsa ett underdog-perspektiv mer mot lag som är mycket mäktigare än just nu? Varför valde du liksom inte det perspektivet? Nej,
för att jag, dels så tror jag att jag, den retoriken är nog inte min retorik. Och dels så tror jag att det hade varit lite fegt och lite märkligt liksom någonstans i den blåvita kontexten. Men vi hoppas på att vi ska vara liksom topp 8 liksom. Däremot så har kanske, som kanske var en lite modifiering utifrån min retorik liksom, så använde jag mig att jag skulle vara i över segmentet. Och det är klart att det står jag fortfarande för är man där uppe bland de där lagen som jag nämnde med kontinuitet och slipper beblanda sig med mellanklubbarna och mittenklubbarna och vara där med dem och nämnas i samma andetag som Malmö, AIK, Djurgården, Hammarby, de klubbarna. Finns man med i samma andetag, ja, då vinner man ju. Och tittar man på BK Häcken, så det går ju någonstans också. Jag säger fort, Blåvitt kan vinna SM-guld 2023. Det är klart att häcken var 12 året innan. Det är klart att träffar man rätt med nyförvärven, får de utveckling, får man en bra start med segrar i början, får med sig det trycket som det positiva trycket som IFK Göteborg kan ha. Då är det, alltså, det är absolut, det kan ju hända.
Men det är samma som att Leicester en gång vann Premier League och så vidare. Det är ju det som det är det fantastiska med tjusningen med idrott, att det kan hända. Det jag pratar om, det är ju när man sätter krav på att det ska hända när det inte är riktigt realistiskt. Det är ju då det blir ett kontra, det blir liksom, det motverkar sitt eget syfte.
Jag menar på att jag som tränare kan inte ha så mycket annorlunda retorik än mot mina spelare. Och det passar inte mig i så fall heller. Däremot så, om någonstans att man skulle ta, om man skulle ta ner förväntningarna på laget och sådana saker, då är inte det min roll, utan då är det i så fall den ledningen i så fall.
Efter att Håkan Mild sparkade Pontus Farnerud och det här då sportrådet som du var en del av tog över, då har ju intäkterna på spelarförsäljningar mer än halverats. Det sjönk alltså från 40 miljoner 2021 till 18 miljoner 2022. Alltså hälften av den siffran. Om man inte kapitaliserar på talangerna i en klubb och då inte liksom ger de sportsliga resultaten som man har som målsättning, har man liksom en fungerande spelarförädlingsprocess då?
Jag tycker att det i Göteborgs akademi är väldigt bra. Den tycker jag.
Sen, men vad ger den då?
Ja, men alltså den är, som sagt, i siffror och så är jag fel man att uttala mig. Men jag vill påstå liksom att tittar man på 0-3-kullen exempel, Willemsson såld, Tolinsson såld, nu tappar jag namnen på hans ungdomsproff som gick till Chelsea och sen är Stoke nu, liksom Husseini spelar, Johan Bångsbo spelar, Korosken är med, Selvén har haft en bra utveckling, Alai är med och så vidare. Att säga att den, och man är med och som är med topp i serie på U19 och U21 och man vinner SM-guld för något år sedan och sådär. Typ så där vill jag påstå att den Blåvitts akademi är bra. Sen, så att man måste hitta en mix mellan akademispelare och liksom någonstans elitrekryteringar liksom.
Men tittar vi pengar så ger det ju 18 miljoner, men då är det hälften av det avskrivningar och det ger en åttonde plats. Så då är återigen frågan, när sportchef försvinner och ni har det här sportrådet, så pekar ju den kurvan neråt.
Den, som sagt, där är jag inte tillräckligt bevandrad i de siffrorna. Så att den frågan får du ta med någon annan. Men det är klart att man måste se till att få ihop mixen mellan utspelare och rekryteringar. Och sen så måste ju också självklart också rekryteringen leverera. Så är det ju. Och det är klart att om man har något mindre pengar på sig, så måste man vara extremt pricksäker liksom, såklart.
Agenten Stefan Selakovic spådde ju att Johan Bångsbo och Hussein Kanei kan gå för ungefär 15-20 miljoner. Du som ändå kan branschen, är det en rimlig summa att få för den typen av spelare?
Det tycker jag.
Inte mer och inte mindre?
Alltså det, nu kan ju sälja det där säkert bättre än vad jag kan, men han jobbar i den branschen varje dag, men det bygger, jag menar, det att man är, när man är 20 år gammal så är man ju ung, men man blir snabbt inte så himla ung.
Det går snabbt, ja.
Så det är klart att det menar, en bra vår och liksom 10 stycken mål, och då är det, kan det vara 2-3 liksom gånger där den här summan säkert, men såklart så att, men att de är fortfarande högst talangfulla, duktiga och superkillar, jag tror stenhårt på båda två, och Johan Mångsborg har alla förutsättningar för att, jag menar, tittar man på vänster, den växten som man har och vänsterfotar och spelförande, så att liksom den egenskapen saknar vi svensk fotboll.
Varför skrev han bara ett år med Johannes Selvén när han kontrakterades? Jag menar, gör han succé i sommar här, snabb spelare, så är det svårt att kapitalisera på honom.
Jag tror så här att, nu som sagt, nu ska jag liksom, nu är inte jag tränare i Blåvitt längre, men vet du det, så
ja, men då har en intressant insyn.
Om man tittar på nu var inte jag med i de förhandlingarna, men om man ser så kan man säga, det var inte helt givet att Johannes någonstans skulle vara i A-truppen. Eftersom att Johannes har haft en jättefin utveckling, liksom framförallt nu under vintern och den tidiga våren. Hade knappt tränat med A-truppen innan han fick chansen i december och visa upp sig. Så att jag tror att där är nog snarare så att det var vaket och frisk vågat från lovets sida, liksom att den ser inte jag som jättekonstig, för det där är dessutom också konkurrensutsatt givetvis med andra spelare och många andra unga spelare också.
Vilka av nyförvärven var du involverad i som kom här till Blåvitt under vintern?
Alltså, jag vill återigen liksom poängtera att alla spelare som har kommit in med, och framförallt extra mycket när vi inte har haft någon sportchef, så har jag ju varit delaktig, såklart. Sen är det liksom, sen som vem som drev vad liksom, typ, så det, den är ointressant. Den är helt ointressant. Och dessutom är det så att vi har ju dessutom vi i Göteborg har ju en chefscout i Stig Torbjörn sen som någonstans givetvis, sen är det ju en, vilka är tillgängliga och vad får de kosta och löneanspråk och liksom allt sånt. Så men att Stig har ju en bra koll på marknaden. Han är bra på att se vilka som är bra, och dessutom så brukar han, som man säger, som en täft, alltså norskt uttryck, liksom, mer en känsla eller fingertoppsgrej, liksom, att okej, känns som säger att den här gubben passar in här.
Vad tror du IFK kommer få ut av Elias Hagen den här säsongen?
Nej, men han har väl gjort han har gjort lite poäng också. Så det med Elias Hagen är ju en jätteskicklig spelare, så det, den är ju en jättebra rekrytering från Blåvitts sida. Den tror jag det är inte så liksom att jag var Blåvitts tränare för 2 veckor sedan och trodde på mitt lag, så det är inte så att jag vore ju direkt löjlig och imbecill om jag skulle stå här och säga och döda mina spelare som jag trodde för så, det finns liksom inte, utan Elias Hagen är en jätteskicklig spelare och gjorde bra i Bodø/Glimt. Sen så får man ju se det givetvis liksom att man det är en annan spelform i alla spelare som har spelat i Bodø/Glimt lyckas ju inte i sin nästa kontext, men det tror jag Elias kommer göra.
Du sa i en intervju när du var tränare att Marcus Berg gör 25 matcher. Är det din känsla fortfarande att han kan spela så många matcher under 2023?
Jag har inte sett honom tränare spela sedan jag slutade, men då var det min känsla, och jag tror nog att han står i det antalet. Ja, liksom, det har inte liksom blivit någon, det är ingen ny akut skada med mig vetligen, så att, det tror jag.
Hur avgörande är han för IFK Göteborgs offensiv?
Han är offensiven så betyder han såklart jättemycket med sitt länkspel och spel i boxen såklart och göra mål. Man betyder ju minst lika mycket i det defensiva spelet i form av struktur och styrning, och där är han ju, alltså han är ju extremt skicklig. Där är ju, på så sätt så är det ju helt överlägset den bästa spelaren har haft om man ser till helhet. Om man ser till anfall och försvarsspel, impact på laget, så att den har ju, det är ju, nej, han har lika stor betydelse offensivt som defensivt. Mm.
Du som kan IFK Göteborg bättre än någon annan förmodligen laget, om de skulle förstärka med en spelare inför premiären, vad skulle de ta in då?
Ja, men en kant slash forward, en kantspelare som kan spela forward också, eller möjligtvis en kant som också kan spela 10
för att ligga kvar med 4-2-3-1 formation och kunna.
Nej, men oavsett det, men någon ytterligare offensiv kraft också. Mm. så
Alexander Tengryd, William Lundin leder ju Blåvitt här nu av allt att döma i premiären som ju inte ligger så långt bort. Du nämnde förut att det är, vad kallar du dem, kursettor. Mm. Är de redo?
Det är utifrån min synvinkel, ja. Två bra killar, ödmjuka, jobbar hårt, välförberedda. Handlar det ju inte bara om de bara får koncentrera sig på det fotbollsmässiga, träningen och matchen, då är det ingen snack. Det har man glas, det är givet.
Och vad är det du då tvekar på?
Nej, men sen så är det ju så, det är klart att nu tror jag i detta läge så tror jag att det är bra för dem, för att vet du, det är liksom, nu kan ju de ju bara köra, fokusera sig på det. Jag tror att det är väldigt lite störningsmoment runt omkring. Jag tror inte att ledningen någonstans i det här läget nu någonstans blandar in dem i för mycket strategiska resonemang och sådana saker. De kan bara fotbollsträna och koncentrera sig på nästa träning och nästa match och förbereda laget. Då är det ingen snack. Men fotboll är väldigt komplext. Det finns många saker som man ska hantera, men det rena tekniskt taktiska på planen, det har ju de ju haft 75-80% och kanske till mer än så tidigare, så att det blir ingen jättestor skillnad. Och jag har svårt att se liksom att rent filosofiskt, när man tittar på Alex exempelvis, så det är mycket möjligt att de gör vissa korrigeringar i kanske något upplägg, för man också ska sätta sin egen touch på det. Men i och med att jag var väldigt någonstans, kan jag säga så här, gav ett extremt stort mandat till dem. Han är ju den klassiska first team coach, det vill säga liksom att han driver ju mycket av träningar och mycket av det taktiska, och så har ju varit min roll att sy ihop det hela. Och där så tror jag att jag har inte sett någonting sedan jag slutade de här två matcherna. Det var mot Mariehamn och mot Jönköping Södra. Jag har inga fakta för att utläsa om det blivit någon förändring eller vad man gjort istället nu när jag försvunnit. Jag har ingen aning, och så har jag inget intresse av att veta heller.
Om de har lätt då 75-80% där, som du var inne på, då blir IFK Göteborg antingen 20% bättre eller 20% sämre nu när du är borta då. Kan man räkna så?
Ja, men det är ju jävla matematiken.
Nej, det vet du fan, men min poäng var väl att det kanske inte blir så jättestor skillnad egentligen. Men det återstår att se.
Jag tror så här, det största så är det ju, när man når dåligt så blir, jag tror också så här, som att jag tror det, jag skulle bli väldigt förvånad om Håkan Mild, som är liksom, som är klubbdirektör, om man tycker att jag har liksom, att jag har bedrivit en dålig verksamhet. Och för är det så, då vet du det, då skulle jag bli extremt besviken. Verksamheten har blivit bättre, fått bättre riktning på saker och ting och mer struktur och såna bitar, så att men när resultaten då inte går väl, så på något sätt då, det blir ju i sig, så kan ju det bli en höjning bara att jag inte är där. Det vill säga att okej, det är en person som man inte behöver skylla på. Och det, där kan det ju bli en effekt. Och jag hoppas att det blir en effekt, för det kan jag säga att jag sitter inte här och hoppas på att Blåvitt ska göra en dålig säsong.
Nej, du tippar ju de femma här i början av vårt samtal.
Det kan ju vara så att det, Det kan ju vara så att i tidigare i min karriär så har jag haft liksom, man har inte varit jätteglad över lag som man har fått slut och så att man kanske inte suttit med den halsduken. Det kommer man inte göra nu heller, men jag liksom har ingen liksom, drivat i någonstans att vilja mina före detta spelare för min före detta klubb eller mina före detta ledare någonstans att illa, absolut inte.
Tycker du att IFK Göteborg behöver ta in en ny, mer erfaren tränare längre fram? Eller tror du att Tengryd och Lundin kan liksom driva det här framöver?
Jag lägger ingen värdering i det.
Du är ju expert nu, så sådana frågor kommer du behöva svara på.
Då får jag väl se till att tänka till nästa gång så blir det lite mer spetsigare.
Jag tror
att det blir viktigt att man hittar en mix mellan strategi, långsiktig strategi och det kortsiktiga. Och som sagt, jag borde ha meddrivit liksom laget bara för att försöka vinna matchen, ställde upp det bästa laget, se till att hitta en taktik som passar det här, men jag har försökt någonstans att liksom att, och jag tror att om det kommer in en ny mer erfaren tränare, så kommer jag lyssnar han väldigt lite på strategiska saker initialt, utan kommer han bara in med pondus och bara driver sin fråga, och det tror jag kan vara bra.
Men då måste det ändå kännas lite som det du beskriver, som att du får en kniv i ryggen när du försöker göra det här långsiktiga som klubben vill, och så får du ändå gå för resultaten på en försäsong.
Kniven i ryggen är din tolkning.
Men det låter lite så. Du kallar det ju giftpil. Så.
Ja, okay. Giftpil är mer min känsla. Det vill säga att jag får giftpil som att jag inte tillåter mig själv att må dåligt. Så, mer så. Det var kanske otydlig metafor, men det var det som jag menade.
Nu är du ju expert då för Discovery. Vad har du för målsättning med att vara fotbollsexpert?
Målsättning också.
Ja, men det, för oss är ju det här ett vårat yrke. Nu är du nere här liksom.
Nej, men målsättning vet jag inte. Men först tycker jag att det ska bli kul. Jag tycker att det ska bli kul att vara fortsatt del av fotbollen, såklart. Jag kommer ju alltid vara fotbollstränare oavsett vilken roll jag har. Mm. Så är det, så att jag har ju haft hela mitt liv som arbete, så det blir ju. Men det blir kul att se, man får ju liksom se matcherna från ringside liksom på ett annat sätt. Det är väl att någonstans försöka liksom att givetvis påtala vad som händer i matcherna, men också försöka sätta i någon form av sådär, skildra någonstans fotbollens komplexitet på något sätt, så liksom att det är inte bara någonstans att spela liksom, spela PlayStation liksom, utan det är ganska många saker som spelar in liksom, så ska man försöka sätta ord på det och vara retoriskt skicklig i det, så det kommer bli så att man får ju det är klart att jag har ju levt ett liv där man någonstans, en fotbollstränare innebär ju att man får en, att man har en ganska, att man får kickar liksom, eller kickar eller slash att man lever under en viss form av press. Och det är klart liksom att gå från den till att inte göra någonting alls, eller att göra någonting som är ett mer förvaltande yrke, det hade nog blivit en alltför stor kontrast. Eftersom att jag heller inte har någon behov av att vila, jag känner mig liksom inte stukad på det sättet. Och så det gör ju klart att jag måste ju förbereda mig, det med en sån sändning har ju mycket tittare och liksom sådana saker. Jag kommer ju säkert bli granskad utifrån min prestation också, så det är klart att man får skärpa till sig, så det gör ju att det blir liksom lite extra adrenalin. Och nu är det ju bara ett par veckor kvar fram till de första matcherna och sådär, så att det är ingen som är hetluften på en gång liksom. Så det gäller ju att vara skärpt.
Ja, och som expert kan du aldrig ducka en fråga som du gjorde här tidigare, vet du. Det kan du göra som fotbollstränare, men är du expert och sitter i tv-sändningen, går inte att ducka några frågor. Nej, för att man inte vill vara med vid skona sina gamla vänner.
Nej, men det kommer jag nog, det är klart att det är någonting som jag tänkt på, så att jag kommer inte ihåg vilken fråga
om du tyckte IFK Göteborg behövde en ny tränare, eller om Tengryd och Lundin kan leda det här liksom långsiktigt framöver. Då alla det, du duckar lite grann.
Och så svarar vi love ut texten lite mer några sekunder senare. Men jag fattar din poäng, ja, men det är såklart att det är så att man inte är där för att bara komma med svara med klyschorna, såklart.
Har du haft några tränarjobb erbjudande här innan du gav dig in i tv-branschen?
Ja.
Från?
Kan inte säga.
Var det intressant?
Uppenbarligen tillräckligt.
Varför inte?
Nej, alltså, det är väl så att jag tror att det är det är väldigt viktigt att man är pricksäker. Jag är väldigt noga med att poängtera liksom att nu är det så att det är inte så att jag säger så här, att det finns ju de som hoppar in i en sån här expertroll och säger att det bara är mellan två jobb. Det säger jag inte, för att jag tror att då underskattar jag någonstans arbetet, och det är ett bra uppdrag, så man måste ta det med absolut fullaste allvar. Och jag har ju varit lite grann i vissa såna här uppdrag, alltså inte med kontinuitet, men då har man, när man då har, de kanske man varit lite försiktig och såna där saker i expertrollen, när man då vet om att okej, nu kanske potentiella arbetsgivare lyssnar på mig här nu, så, och det har jag bestämt mig nu, för det kommer inte vara när jag väl går in i den här rollen nu, utan nu får jag köra det typ så. Sen är det väl så att jag någon gång i framtiden, och vad är framtiden, är det om 6 månader eller om det är om några år, liksom, så kommer jag alltid vara fotbollstränare liksom, typ så, att jag någon gång mer kommer, att jag aldrig mer ska stå på och coacha ett lag eller stå på en träning, det är klart att det kommer att hända med all sannolikhet, så att, vet du det, så att, men det är väldigt viktigt för mig att fokusera på det här nu liksom.
Och då, apropå jag frågar om målsättning där, den stora liksom allsvenska tyckaren på Discovery har ju fram till nu varit Alexander Axén då, om du tänker att nu kommer Micke Staro ska bli det stora affischnamnet.
Det tror jag inte. Det har jag ingen ambition för. Typ, så att det är ett vasst gäng där. Alltså, det är jätteskickliga personer som har sagt att jag är väldigt ödmjuk. Så jag har liksom ingen ambition att någonstans sätta mig i. Att man hamnar sedan i en viss fokus såklart när de ber med uppfattningar och åsikter, men att vem som säger vad, eller jag har inte ambition att ta ljuset från någon annan, utan det finns nog tillräckligt mycket plats för oss alla.
Till sist om det här med expertrollen där, du är förknippad med AIK också eftersom du har ditt guld där 2009 när du ledde AIK, men du har ju alltid i efterhand då varit lite försiktig med att uttala dig kring AIK. Nu kommer du nyligen från IFK Göteborg. Kommer det bli svårt, tror du, att förhålla sig till dina gamla arbetsgivare, dina gamla klubbar som har jobbat med när du ska ut här liksom, och såg jag dem ibland och så, eller alltså, vad känner du om det?
Jag har bestämt mig för att det inte ska vara det. Sen är det så att det är så länge sedan jag var i AIK. Det finns inte en spelare kvar i AIK sen jag var där senast. Det kanske finns några i ledarstaben där möjligtvis. Knappt någon i ledande position, så att det är den liksom, den generationen där är borta. I Häcken så är det ju några få spelare kvar. Det är egentligen bara Abrahamsson som spelar där, så några i klubben såklart där, men också nytt mycket. Och sen det är blåvitt, och liksom, det är klart att det blir det som blir, men det blir ju spännande att hitta ingången där.
Vi ska avsluta med exakt det vi började med, och det var ju när jag frågade vilka som kommer att vinna allsvenskan där. Då svarade du med ett ord, om du får motivera det lite nu då.
Ja, men Malmö har ju ett extremt starkt lag alltså. Jag måste säga det, och de har väl inget Europaspel heller va? Så de har ju ändå möjligheterna och musklerna att träffa dem fel i någonting, så liksom, så kan de liksom plocka in spelare, och den är ju inte underskattad alltså. Så jag tror att Häcken absolut, och Djurgården givetvis. Häcken ser ju brutalt starka ut, men Malmö liksom har ju möjligheten att förstärka på en väldigt hög nivå, och det tror jag kommer tala för dem. Det är min argument.
Men det är de tre du ser där, Malmö, ja. Häcken, Djurgården. Ja. Du kanske borde stanna till Häcken en gång i tiden.
Häcken var ett bra uppdrag. Det finns saker och ting som man där och då, så var det ett riktigt beslut, och det får man stå för.
Innan vi avslutar, Micke, då ska jag tipsa våra lyssnare här och kanske dig också om våran livepodd den 27 mars. Det är ett samtal om svensk damfotboll, Superettan och Allsvenskan. Medverkar i panelen gör bland annat IFK Göteborgs tränare Alexander Tengryd, BK Häckens Per-Mattias Högmo, Örgrytes Jeffrey Åbyn och många fler. Vill du komma, kliv in på gp.se/laulmedvänner, skriv in din intresseanmälan där eller klicka på länken här i poddbeskrivningen. För det var nämligen det vi hade här idag. Om du inte har något med, Micke, när vi sågs vid en träning så pratade de om en kul anekdot från en träning i Kina apropå kinesiska fotbollsspelars humor. Men vi kanske sparar den till nästa podd.
Tar vi det med det här i gästtillfället.
Ja, så ska du komma där också? Okay. Det är bara för fotbollstränare, inte okay. För mediaprofiler.
Okej, okay, men tråkigt. Då får vi ta det någon annan tillfälle.
Okej. Okay. Tack så jättemycket för att du kom hit, Micke. Vi kommer synas på fältet, min kollega, så att jag tackar dig för att du är här. Och jag tackar alla som har lyssnat. Laul med vänner är tillbaka nästa vecka igen med då 3 avsnitt från den här upptaktsträffen som GP arrangerar. Ha det bra så länge. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.